Igår, alla helgonsdag, så hade vi på second hand i Viksängen änglar. Det är sant. Vi hade några barn som i och för sig var utklädda till änglar då, och så bjöd de på godis. Och jag mötte väldigt många, eftersom jag jobbade på second hand igår faktiskt. Ja, det gjorde jag, fast det var en röd dag. Så träffade jag väldigt mycket folk i kassan där, och de blev så glada när de såg änglar. Och så var det flera som sa att det här var ju mycket bättre än de där elackingarna man möter på stan. Alltså det är ju en tradition, har blivit om Halloween, vet ni. Och då var det rätt roligt att se de här barnen som gick omkring där i sina, det är väl förmodligen Lucia-linnen ska jag tro. Men de var en bra påminnelse om att det finns änglar. Finns det änglar, tror ni? Jag tror det. Om ni hade varit här i kyrkan på 80-talet någon gång, jag ser ju att det finns en del gamlingar som var kvar sedan dess, då fanns det två tanter här i församlingen. Jag tyckte de var tanter då. De hette Karin och Gunhild Fältskog. De var systrar. Gunhild som satt i rullstol, hon satt alltid längst där nere, och så satt Karin, hennes syster, bredvid. En del av er kommer ihåg det. Nicka om ni inte... Jo, det gör ni ja. Jo, och jag brukar gå och hälsa på dem ibland, för Gunhild hade varit sjuk i väldigt många år. Hon hade haft skohandel här i Södertälje. Men så blev hon sjuk i en väldigt besvärlig sjukdom som heter polio, som innebar alltså att hon blev sittande i rullstol. Och då bestämde sig hennes lilla syster, jag ska bli hennes sjuksköterska. Och så levde hon faktiskt tillsammans med Gunhild hela livet och skötte om Gunhild. Och på 80-talet, då var de ju redan då gamla. Ja, de kanske var i min ålder. Och jag är nu alltså. Men jag tyckte de var jättegamla. Och så var det så att jag kom till dem en gång. Och då var Karin väldigt förkyld. Hon hade faktiskt 40 grader i feber. Hade hon haft. Och så berättade de någonting alldeles märkvärdigt. Och jag kände Karin och Gunhild väldigt väl, för jag kände dem ända från 70-talet. Och jag vet att de berättade inga historier och inga såna här lögner. Så berättade Gunhild, som satt i rullstolen, att hon hade suttit en dag vid fönstret och varit så orolig för Karin, som hade måste gå och handla fastän hon var så sjuk och förkyld. Och så gick hon och handlade. Och då sitter Gunhild där uppe och ser att Karin kommer och bär kassen. Det är i och för sig utför, men det var tung kasse. Och då säger Gunhild så här till Gud: Jesus, kan inte du skicka någon som hjälper Karin och bär kassarna? Och så får Gunhild se, faktiskt när hon sitter i fönstret där på Morkullan, som det heter då, jag vet inte vad det heter nu. Och så ser hon hur det kommer en man och går rakt över gatan. En ung man som hjälpt tar tag i ena sidan och bär tillsammans med Karin, bär den där unge mannen en kassen. Och så kommer de upp. Och då säger Gunhild så här, när hon hade packat upp Karin och så där. Och då säger Gunhild: men vad var det för snäll ung man som hjälpte dig att bära kassen? Nej, säger Karin, det var ingen som hjälpte mig att bära. Vad säger du? Jag såg ju det. Nej, det var ingen som hjälpte mig att bära. Men du förstår, det gick så förunderligt lätt sista biten. Jag tror på änglar. Jag tror på det. I min bibel står det att Gud har sänt änglar till deras tjänst, som ska ärva frälsning. Så står det. Hela den här salen är full, fast vi inte kan se det riktigt. Så är det ändå, så faktiskt. Liksom hela denna värld är omgiven av det goda, fastän det ser så eländigt ut. Det är faktiskt så att det ser rätt eländigt ut i världen, trots att Gud har sänt änglar till vår hjälp. Varför är det så? Ja, vi är ju inte framme än. Vi är bara på väg mot det som en gång ska bli fullkomligt, där det en gång ska stiga en lovsång från hela skapelsen, då det är återfört, hela skapelsen återfört till det som Gud en gång tänkte när han skapade världen. Då kommer det att bli underbart. För så var det från början i paradiset. Det står ju faktiskt så här att Gud gick tillsammans med människan i paradiset. Lustgården, det är sådana här namn som bara sätter igång tankar och associationer om att det är någonting väldigt bra, någonting riktigt sant och äkta, så som vi någonstans här inne skulle önska att det vore. Så var det då. Och det står en liten poetisk strof nästan där i början av Bibeln. Det står att Gud kom när det började svalkas på dagen, och så gick han i Edens lustgård för att möta människan ansikte mot ansikte. Låter det hemskt? Nej, faktiskt inte, utan underbart. Och så ska det en gång bli. Så här står det i Bibelns sista bok, i det sjunde kapitlet. Och då är det en man som heter Johannes, Jesu lärjunge, som har blivit landsförvisad. Det står i det första kapitlet, och där har bibelöversättarna, de har skrivit en liten not till den nionde versen, för det står att han är på ön Patmos. Och så står det en liten not längst ner att det var en förvisningsord för politiskt misshagliga personer. Så han var inte politiskt korrekt, Johannes, utan man landsförvisar honom till den här platsen som är en lämplig plats för politiskt misshagliga personer. Där är han. Och så stänger man honom ute, tror man, från himmel och Gud och församling och kyrka och vänner. Så gör man ibland med misshagliga personer. Men då står det lite i den här boken, som alltså Bibelns sista bok, i det fjärde kapitlet, att när han är där så öppnar Gud en dörr i himlen. Så står det. För Johannes fick se en dörr öppnad i himlen, och så ser han rakt in i himlen vad som därefter skulle ske. Alltså vad som sker i vår tid och vad som ska ske en gång när allting återställs. Så tolkar jag det, och så brukar bibelläsarna tolka det, och till och med forskarna, det är så det är tänkt. Och då står det i sjunde versen en del av det han såg. Det står så här: sedan såg jag, och se, en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder med palmkvister i sina händer, och det ropade med hög röst: frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Amen. Visst var en härlig syn som han såg. Då var de där, Karin, Gunhild, alla de som vi minns, som vi tror faktiskt nu är där. Men när Johannes ser, för det är en framtidssyn han ser, det är ju inte riktigt så nu där han är, men han ser in i framtiden, och då ser han att skaran är inte bara en liten grupp. För så måste han ju nästan ha tänkt. För det är ju så att han är pastor och föreståndare i en församling som han måste lämna, därför att polisen och politiker och militärer och vad det är, de placerar honom, tar honom ifrån församlingen. Och så vet han att en förföljelse bryter ut. Han vet det. Och han måste fundera, hur ska det gå? Hur ska det gå när ledarna är borta? Hur ska det gå när det är så svårt? Men så får han se. Och han ser en stor skara som ingen kunde räkna. Halleluja. Jag tror att han blev glad. Jag tror till och med han blev salig över att se den stora skaran som ingen kunde räkna. Och nu spelar det ingen roll att han är landsförvisad, att han är på en kala klippö, om det så skulle vara. För nu bär han inom sig hoppet. Hoppet och löftet. Stig Dagerman, författare som är död sedan länge men skrev mycket klokt. Han säger så här: i en tid som saknar hopp är framtiden det värsta fängelset. I en tid som saknar hopp är framtiden det värsta fängelset. Han satt i ett fysiskt fängelse, men han ägde ett hopp. Hörrni, de tusental, de hundratusentals kristna som jagas just idag i olika delar av världen, i Syrien, i Egypten, i Afghanistan, ja, var det än sker, de håller fast vid något som de också har sett. Hoppet. Och jag är säker på att om vi skulle ha ett vittnesbördsmöte här idag, så är det många utav er som skulle stå upp och berätta ungefär som Karin och Gunnel berättade för mig för 30 år sedan, att det finns någonting mer än bara det som vi kan se, vi kan mäta och väga. Det finns någonting mer. Ett hopp. Halleluja. En dag så ska det ske. Skaran är stor. Jesus hade ju sagt redan till den lilla skaran som inte var stor innan han uppstod och for till himlen. Den var inte särskilt stor på slutet. Ni vet att på slutet var de bara 11 stycken. Det är inte mycket mot en helt romarrike som har satt sig emot värn. Men då säger han: frukta inte, du lilla jord. Det har behagat er fader att ge er riket. Han såg också någonting som var mycket större och vidare än den här världen. Och det han ser är en stor förenad skara från alla folk, stammar, tungomål och språk stå inför tronen. Alltså, vi är inte särskilt många här idag. Det är klart att om vi skrapar ihop alla som är i kyrkorna i Södertälje idag, så blir vi ju rätt många. Jag tror det. Många, men det är ändå rätt lite i förhållande till de 90 000 som finns i Södertälje. Det är en liten skara. Men hörni, en gång så ska skaran vara stor, och den ska vara förenad inför honom från alla folk och stammar och tungomål. Lovad vare Herren. En underbar sammansättning ser Johannes när han tittar in i himlen. Här kom de som har vandrat genom djupa lidanden och förföljelser, marterade och skadade från städer och byar och fält. Från hela världen har de kommit hem, trötta efter all möda och alla strider. Så är de nu hemma. Halleluja. Hemma verkligen. Vi kan se deras gärningar. De som en gång har vandrat här, vi kan följa dem. Och jag är ganska säker på att en och annan av er, kanske flera, har tänkt så när ni gick till kyrkogården igår, eller tänkte på människor som har levt förut. Tackat Gud för dem. Vi har sett på deras liv och deras gärning, och vi upptäcker att det är helgonmänniskor, de där, som vi mindes. Människor som inte var fullkomliga, men det var som om det var helgon redan här på jorden. Inte därför att de var fullkomliga, nej. För att stämma in med Martin Luthers drastiska sätt att säga det: de var allihop egentligen stora, starka syndare. Inga pelarhelgon, frånvänd från världen var de, men de hade upplevt något som gjorde dem annorlunda. Och vi kan idag, när vi minns en del av dem, veta att det är sant att vi såg Kristus i de människorna. Och Kristus syntes ibland rätt så underlig i sina helgon, för att fortsätta citera Luther. men det var någonting äkta och sant som vi såg. Visst är det märkvärdigt en sån här helg. Jag tycker vi kan tillåta oss att låta det vara märkvärdigt. Att låta oss uppleva att vi står i någon mening vid evighetens port. Vid evighetens ödesport mäts allt med andra mått. Vad vi som människor kallar stort blir där så ofta smått. Ja, han skrev så, Allan Törnberg, och det är därför som vi behöver såna här helger då vi ställs inför inte fantasier utan det som är en del av vår verklighet, att evigheten redan har brutit in och vi lever i den. Hela verkligheten inrymmer både Karin som bär kassen men också den osynliga ängeln som bär vid hennes sida fastän hon inte ser och kan känna det. Hela verkligheten inrymmer tid och evighet, jord och himmel. Och hur fattig skulle det inte vara att leva i denna värld om inte vi hade den dimensionen. Lika färglös och grå som naturen och dagen kan vara utan sol, lika grå, enahanda och meningslös är den människas liv som inte låter himlen prägla liv och vardag. Vi vet att gräset ser annorlunda ut, vattnets sjöar blänker annorlunda, hela luften är totalt förändrad när himlen är klar och blå och solen lyser. Du är också av både jord och himmel. Av stoft skapade han människan. Och så blåser han in sin livsande i hennes näsa och, står i skapelseberättelsen, hon blir en levande själ. Människan kan leva väl i denna värld, bli rik och ha det väl beställt, men det saknas sin dimension som gör att livet är grått, gräset är inte grönt, himlen är inte klar och luft att andas finns knappt. Jag skulle vilja uppmana dig som inte har närmat dig Gud än att göra det genom Jesus Kristus, och du kommer att upptäcka att livet får en ny gestalt. Jag kommer ihåg Lillemor och Holger hette de. Ett ungt par som blev frälsta just här i kyrkan någon gång på tidigt 80-tal. Sen flyttar de härifrån. Jag körde hem dem till Geneta efter det där mötet. Och då säger Lillemor till Holger: men titta Holger, ser du hur vackert Södertälje är? Ser du hur fin Borstafältet är? Så grönt har jag aldrig sett det förr. Utan himmel i sitt liv blir livet, det verkliga livet, inte fyllt av den dimension som skaparen hade tänkt. Men med honom kan jag redan här och nu få uppleva verkligheten. Det är att bli en helgonmänniska redan här. Hur är detta möjligt? Hur är detta möjligt? Jesus använder ett uttryck när han talar till helgonmänniskor, till sina lärjungar, när han håller den där predikan som har blivit kallad för bergspredikan. Då säger han så här, att han säger många bra saker där. Jag ska bara citera en sak. Han säger om dem som han talar till. Han talar mycket, och ibland kan man fundera, vem talar han om? För han säger saliga är de, saliga är de. Men så här plötsligt så vänder han sig till dem och säger: ni, saliga är ni. Och så säger han så här: ni är jordens salt. Så säger han. Inte att de ska vara, försöka bli, utan de är det. De är det. Och jag tror inte jag behöver hålla en utläggning om saltets betydelse i vår vardag. Det tror jag vi känner till. Saltet som, det tar inte smak, tror jag ens, av det omkringliggande. Eller det ger inte bara om det står där, utan det finns där och verkar på något förunderligt sätt. Är det någon som behöver en utläggning om saltet, så får ni väl tala med någon. Vilka är det som kan sånt? Det är kemister, va? Ja. Men ett har jag lärt mig. Att saltet, att det har blivit så nyttigt, beror på att någonting mycket ädelt och fint har kommit i förening med ett direkt gift. Och när de två sakerna har förenats, nämligen natrium som lär vara något ädelt och fint och kloret som är giftet, när det gifter ihop sig i saltet, så blir det salt. Ja, hur ska du få ut till det där nu då, tänker du? Jo, jag tänker på oss som sannoliken inte känner oss som helgon. Hur ska vi kunna vara det Jesus säger? Vi kanske känner oss som kloret, alltså det där giftet. När Johannes ser in i himlen, så ser han att de som står där, de står där därför att de har bekänt Jesus Kristus. De har låtit tvätta sina kläder, det är ett bildspråk. Alltså upptvättat sitt liv i Jesu Kristi blod. Det talar om försoningen. Man har tagit emot Jesus Kristus. Och det sker något märkvärdigt med en människa som är en helt vanlig människa som tar emot Jesus Kristus. Då förenas något som är av jorden och kanske inte alltid så ädelt, men det förenas med honom som är ädel och sann, och så uppstår saltet. Förstod ni nu? Nej. Ja, det kommer så småningom att klarna. Alltså det behövs den där kombinationen. Om vi bara är oss själva och bara räknar med det som är här, våra egna resurser och förmågor och denna jord och värld, ja, då är vi bara det. Men när vi tar emot Jesus Kristus, varifrån har de kommit, alla de här? Och vilka är de? Jo, det är de som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. De kom dit fastän de inte var alldeles fullkomliga. Och så blir det någonting märkvärdigt med helgonmänniskor redan här. Ibland kan vi ha en känsla av att vi är beroende av atmosfären. Vi ska ha en kristen atmosfär och vi ska vara en god atmosfär. Och så säger vi att så här måste församlingen vara, och så här ska det vara. Och så funderar vi, varför är det inte så? Och varför är det inte så i vårt samhälle att atmosfären är god? Jag ska säga dig att en kristen människa, en helgonmänniska, är inte satt för att finnas i en god och välsignad atmosfär. Hon är satt här för att skapa den atmosfären. Eller hur? Jag menar, om saltet förblir i salttunnan hela tiden, så blir det inte märkvärdigt med. Men om saltet kommer ut ur tunnan och verkar där det är tänkt att vara, då blir det faktiskt någonting väldigt bra. Tvagit sina kläder, tvättat sina kläder. Han som skrev om allt blir smått vid evighetens ödesport. Alltså Allan Törnberg, han skriver också så här: den natten när allt mitt eget brast och intet återstod, den enda grund som då stod fast var Jesu Kristi blod. Halleluja. Det är väl underbart. Då kanske du funderar då, du som inte är så stark i tron. Hur ska det gå för mig? Då ska du komma ihåg att det är på Jesus det kommer an, och inte på dig. Du har bara ditt eget liv att bidra med, och det är möjligtvis bara klor. Men när det kommer i förening med honom, så skapas någonting alldeles fantastiskt. Lovad vare Herren. Och så ser Johannes att det är en segrande skara. De står där jublande med kvistar i händerna, österlänningens segertecken. palmen har de i sin hand. De har övervunnit, om du går till det 12:e kapitlet, jag läste ju 7:e. I det 12:e kapitlet så talas det om anklagaren, det talas om åklagaren, det talas om vilddjuret, det talas om ondskan. Man undrar hur ska man klara det? Men då ser Johannes och han hör rösten som säger, de som står där har övervunnit honom genom lammets blod och sitt vittnesbörds ord. Kombinationen. Och så hade de övervunnit. Lovad vare Herren. Och så lovar, brusar lovet fram som stora vatten. Skaran där hemma är idel lovsång. Änglarna gör altartjänst, ser han, i den där gudstjänsten i den himmelska världen. Och änglarna faller på ansiktet inför den helige och så brusar den himmelska lovsången. Och när jag läser de här texterna så sluter jag ögonen ibland och jag tycker mig höra tonen ända hit ner. Ungefär som när jag någon gång en höstkväll tittar på Södertälje ifrån den mörka Viksberg. Där är jag ibland. Inga gatlysen.
Jo, där visst.
På fel ställe är det gatlysen. På fel ställe är det gatlysen. Men där den riktiga Viksberg är, där är det ju förstås mörkt. Men så ser jag Södertälje som lyser. Alltså man kan vara lite på avstånd och så ser man ljuset och så tycker man faktiskt att det ser rätt bra ut. Herre, nu ber jag att du ska välsigna oss i fortsättningen. Herre, vi är så många här och vi har olika tankar inför detta väldiga som är evighetens ödesport. En del av oss vet en hel del, andra mindre. Men Herre, här står vi som människa inför dig och tackar dig att det är genom din försoning och i ditt namn som vi får komma i bredd, hand i hand, tillsammans inför dig. Så prisar vi dig för den syn som vi får se idag av den stora lovsjungande skaran. Tack Herre, tack för löftet och hoppet. Amen.